Tänk om det hade varit så här att vi här i Frista, Ekumeniakyrka, hade fått telefon eller ett brev, antagligen både och, från hovet i Stockholm. Med ett meddelande om att hans kungliga majestät Karl den 16 Gustav och drottning Silvia kommer att deltaga i gudstjänsten 11 juni klockan 10.00. Hur skulle vi reagera då? Skulle vi städa och polera lite extra kanske? Var skulle de sitta någonstans? Ja, och hur skulle vi göra för att vi skulle hylla dem på bästa sätt? Skulle vi bjuda på någonting extra till kyrkkaffet? Som idag kanske? Hur gör vi med mottagandet då? Och vilka ska ta emot? Och vad ska de säga för någonting? Jag ska läsa en psalm som jag läste i morse och den tänkte jag, nej, den vill jag också läsa här idag. Det var psalm 29. Det handlar om att ära Herren. Ära Herren, ni gudasöner. Ära Herrens majestät. Ära Herrens höga namn. Fall ner inför Herren i helig skrud. Herrens röst över vattnen, ärans Gud dundrar. Herren hörs över de stora vattnen. Herrens röst i sin kraft, Herrens röst i sin prakt. Herrens röst knäcker cedrarna, Herren knäcker Libanons cedrar. Han får Libanon att hoppa som en kalv, Sirions berg som en vildoxe. Herrens röst slår blixtar. Herrens röst får öknen att skälva, Herren får kadersöknen att skälva. Herrens röst skrämmer hindarna att kalva, lämnar träden nakna. Allt i hans tempel ropar ära. Herren tronar ovan himmelshavet, Herren tronar som konung för evigt. Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med fred. Här står det om Herrens majestät i den här psalmen som jag läste. I en av dagens texter, då hämtar vi den ifrån första Mosebok, det 18 kapitlet. Och om du vill följa med så går det bra i psalmboken på sidan 1265. Så hittar du den texten där, 1265. Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Och Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Och då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. Herre, sa han, visa mig den heden att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta av era fötter och sedan så kan ni lägga er och vila under ett träd. Och så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter, nu när ni ändå har kommit vägen förbi. Det svarade, ja, gör det. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa, fort, ta tre mått av det bästa mjölet och baka bröd. Och sedan så sprang Abraham bort till boskapen och tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare och skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. Och själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt. Undra om det här besöket var väntat utav Abraham. Det verkar ju inte riktigt så i texten som vi läste nyss. Utan det står att Abraham han såg upp och så plötsligt fick han se tre män som stod framför honom. Kanske att han anade vilka det eller vem det var. Eftersom han skyndade emot dem och så kastade han sig till marken framför dem. Han öppnar sitt hem. Han visar gästvänlighet. Han öppnar sitt hem för de här männen, för Herren. Och då blir han också en förebild för dig och mig. Att ta emot Herren i våra liv. Att bjuda honom att stiga in. Hur gör vi då? Gör vi som Abraham när han får ett oväntat eller väntat besök? Tar vi emot på samma vördnadsfulla och kärleksfulla sätt som han gjorde? Är vi inbjudande? Förhoppningsvis är vi inte motbjudande i alla fall. Abraham, han har tagit sig en siesta under den här hetaste tiden på dagen. Och säkert så är han trött. Han har gjort sina sysslor. Men han skyndar sig att ta emot dem. Uppifrån sin egen bekvämlighet. Och han gör mer än vad som egentligen förväntas av honom. Han tar emot med öppna armar. Och så ordnar han en måltid som är värdig en kung och drottning. Han ställer till med en fest. Hur gör vi här i våran kyrka? Hur gör vi hemma hos oss? Jag läste någonstans någon som hade talat över att är hemmet en borg eller en bas? Och det kan vi också fundera över. Över våra hem, är det en borg där vi liksom har skydd runt omkring? Eller är det en bas som man utgår ifrån? Det verkar här som att det är Gud själv som har kommit på besök. Och det är ju ett besök som toppar alla andra besök. Det högsta majestätet är på besök. Och jag vill läsa en bön av David. Den finns i första krönikeboken. Det 29 kapitlet och så är det 10-13. Inför hela församlingen så prisade David Herren. Prisad vare du, Herre, vår fader, Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka. Allt har du makt att göra, stort och starkt. Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga namn. Herren, den treenige, vill möta oss idag. Och nu har vi den här bra bilden framför oss som Per hade här innan om treenigheten. Det var spännande att se, tycker jag. Kanske är det så här att det är den här varmaste tiden på dagen för dig i livet. Och du känner dig jättetrött, uppgiven. Och ibland så är vi ju så där att vi stönar och suckar. Nu är det så varmt. Och nu så orkar jag inte med. Men vid det här mötet som Abraham fick vara med om så fick framtiden ett ansikte. För skulle vi fortsätta att läsa ifrån första Mosebok 18 så ser vi att Sara och Abraham, de får ett löfte om en son trots omöjliga omständigheter. Och vår Herre, han vänder sitt ansikte mot oss. Han ser oss och vi ser honom. Skulle något vara omöjligt för Herren? Den treenige guden. I texten så, som vi har läst så visade sig Herren som tre män. Kanske att man också kan tänka att det är Guds sändebud. Men i vår kristna tradition så har man ofta använt just den här berättelsen som en bild av den treenige guden. Gud i sitt väsen är relation. Och vi är också inbjudna till relation med Gud och med vår omvärld. Det är relationer som präglas av omsorg och generositet. Och vi fungerar ju inte som några öar lite här och lite där. Utan vår personlighet och våra egenskaper de slipas fram i det här mötet med varandra. I mötet med andra. Vi blir till i relation med andra. Och det gäller också för Gud. Det är inte vi som har hittat på treenigheten, utan det är Jesus som låter oss förstå att det är han som är sonen i treenigheten. Gud är relation. Gud är inte ensam. Gud är gemenskap och Gud är kärlek. Kärleken är ju inte bara någonting som kommer från Gud, utan det är också något som finns inom Gud. Vi tror på en Gud och tre personer. Och vi tillber och böjer oss inför detta mysterium. Inför detta majestät. Förra helgen så hade EFS årskonferens i Alingsås på Estrad. Och då var jag där på några kvällar. Och bland annat en kväll så talade Holmström, tror han hette, Stefan Holmström. Något sånt där. Och då i slutet när han hade talat om en helig Gud så sa han att alla som har möjlighet och kan får gärna böja knä. Och det var något av de mäktigaste stunder som jag var med om när jag ser i denna estrad. Det var hårda, i alla fall på läktarna så var det ju hårda trappor, stentrappor. Och många som bara böjde knä. Och så var det en sån här stark atmosfär. Man böjde knä inför ett majestät. Det var en fantastisk stund där. Ja, Gud är helig och Gud är kärlek. Gud, han är alltid större än våra begrepp och hur vi tänker och hur vi funderar. Under gamla testamentets tid så var det ju främst Gud som fader som människorna lärde känna. Sonen han fanns antydd fram tills Jesus kom. Och anden sändes till lärjungarna när Jesus hade lämnat dem. Och när man i den första kyrkan frågade, är det en Gud eller är det tre gudar som vi tror på? Så fick man till svar, fadern har två händer. Sonen och den helige ande. Fadern sträcker ner dessa händer emot jorden för att gripa tag i oss och lyfta oss upp till sig och sluta oss in i sin faders famn. Jag tror att det var Bengt Pleijel som har skrivit så här. Denna tanke om fadern som med sina två händer, sonen och den helige ande, det kan man få från Mose som har skrivit ett sms till oss om detta. Och då så hade han skrivit att sms som Mose säger. Så att han var tidigt ute med sms. Och det står i första Mosebok 33 och 27. En tillflykt är han, urtidens Gud. Och här nere råder hans eviga armar. Och så vill jag också ha med evangelietexten här. Och det är från Johannes 11. 18-27 och det kan du också hitta i psalmboken på sidan 1265. Och jag vill ha med de verserna också. Och ni som orkar och har möjlighet, ni får gärna stå upp så blir det skönt att röra på sig lite. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. Och när Marta hörde att Jesus var på väg så gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Och Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här så hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Och Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Och Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Och då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Och hon svarade, ja Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Varsågoda och sitt. Vi möter fadern som ser ner så djupt. Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, han som ser så djupt ner? Vem i himlen, vem på jorden, står det i psalm 113. Lazarus är död. Och det är stor sorg hos Marta och Maria i Betania. De är uppgivna och de är ledsna. Och så kommer Jesus till Betania. Han säger, jag är uppståndelsen och livet. Tron handlar om en person, Jesus Kristus. Och Marta hon svarar, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Hennes allmänna tro som hon gjorde uttryck för innan, nu hade den blivit personlig på Jesus Kristus. Jag tror. Och Jesus han säger till Marta och han säger till oss också. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska han leva om han än dör. Vi har ett levande hopp. Och Jesus han visade att han inte bara är den som kan hela och uppehålla liv, vilket även människor kan, utan han är den som kan ge liv, ett nytt liv, och vilket bara Gud kan. När Marta och Maria öppnar sitt hem för Jesus så får de uppleva att livet segrar och att deras bror uppstår och glädjen och festen regerar. Och så skulle jag vilja avsluta så här att Gud kommer inte bara på besök till oss utan han vill stanna hos oss. Det handlar om en ständig närvaro. Han vill leva i oss. Jag är med er alla dagar till tidens slut, läser vi i Matteus 28. Och de här avslutningsverserna vill jag läsa ifrån Johannes 14, 16-18. Jag ska be fadern, säger Jesus, och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den, men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Amen.